sitter jag här i den ekvadorianska djungeln. Kan man säga att det är djungel här ute, David?
Ja, det kan man säga. Det är tropiska värmen här i Santo Domingo.
Just det. Välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Du som lyssnar, men också till dig då, David Lomas. Skulle inte du kunna börja med att presentera dig själv så kortfattat men också så bra som möjligt för våra lyssnare? Jag gissar att många inte riktigt vet vem du är.
Ja, jag heter David Lomas, eller David heter det på spanska här då. Jag är född här i Ecuador och pastorsutbildad i Ecuador, men även pastorsutbildad i Sverige på Teologiska högskolan. Så jag blev ordinerad pastor inom Svenska Missionskyrkan då 1998. Så jag har bott i Sverige i 20 år och flyttat tillbaka hit till Ecuador, mitt hemland.
Just det. För 10 år sedan ungefär?
Ja, precis.
Och vad gör du idag?
Idag jobbar jag som sekreterare eller generalsekreterare på Förbundskyrkan här i Ecuador, som är systerkyrkan till Ekumeniakyrkan.
Just det. Och just de här dagarna, senaste veckan, så har du egentligen levt tillsammans med en grupp svenskar, varit chaufför till dem, tolk och guide.
Ja, det är ju roligt att kunna mötas på det här viset också då, eftersom jag har bott 20 år i Sverige då, och det är alltid kul att ta emot folk från Sverige då, som med kyrkan att göra då. Och den här gången fick jag uppgiften att följa med er, ta emot er och köra runt omkring tillsammans med er och till de olika platserna då. Och nu sist här på lägergården då, som Förbundskyrkan har här i Santo Domingo.
Just det. Det är ju väldigt intressant att ha varit under de här dryga veckan där vi har tillbringat en del tid i bilen och runt några middagsbord och så vidare, och höra just de här jämförelserna mellan Sverige och Ecuador. Det är få som kan de där lika bra som du. Och du har ju också sett det från hållet att du är från Ecuador först. Först och främst, och sen kommit till Sverige och haft en lång period där. Så du har ju med dig det ecuadorianska i ryggmärgen när du kommer till Sverige. Mm. Det där tänker jag skulle vara så spännande att höra med dig. Om du drömmer om en kyrka framöver, i vilken mån är det en kombination av de här två världarna som Ecuador och Sverige är och har varit i ditt liv?
När jag tänker på den kyrka, eller min kyrka om jag säger så, här i Ecuador, Förbundskyrkan då, och om jag tittar framåt, så tror jag att ja, dels kommer det att vara en växande kyrka, och det har varit hittills. Men åtminstone jag som generalsekreterare inom Förbundskyrkan märker och känner av att jag har mycket nytta utav min tid i Sverige då, 20 år i Sverige, har lärt mig en hel del som jag har använt mig utav här i kyrkan då. Inte minst det vi har pratat i bilen många gånger, alltså planeringen, punktligheten, sådana saker som i min roll som sekreterare har varit till stor hjälp, och det försöker jag få med. Och det har du själv sett att här är kanske lite svårt då, för saker och ting förändras väldigt snabbt, och det hjälper inte att vi planerar, det förändras ändå. Men det funkar. Så att jag ser mer i framtiden en välplanerad kyrka med mål, med syfte, med visioner. Den framtid ser jag i alla fall.
Har du, om du tänker, om vi börjar med att tänka liksom en framtidens kyrka i Ecuador, då tänker du egentligen att du skulle vilja, vad är det du vill behålla? Vad är det du vill se som är vackert och bra idag, som du känner att det här måste vi ha med oss om 10 år också? Det här får vi inte förlora.
Alltså det vi inte får förlora, det är ju gemenskapen. Alltså det sättet som vi kan umgås som medlemmar eller som syskon som vi kallas här. Mm. Och, vi säger till varandra herman och herman, alltså syster, bror. Och det skulle jag inte vilja att vi förlorar. Alltså den varma och goda gemenskap som vi har med varandra. Det tror jag att du själv har märkt att även om vi... Att du har inte känt någon av här, men ändå har du bemött den värmen och tacksamheten. Och den delen skulle jag inte vilja att vi förlorar, utan att vi fortsätter att vara en gemenskapens kyrka. Mm. Sen är ju det här med glädjen. Glädjen är, trots att vårt land är ju ett land som har drabbats av ekonomiska problem, korruption, våld och mycket annat, och vi lever i ett farligt samhälle just nu, men ändå finns det den glöd i församlingarna, i ledarskapet, och man har hopp, man får hopp om framtid. Alltså de sakerna, gemenskap och glädje, som tror jag att kännetecknar vår kyrka, det skulle jag inte vilja att det försvinner.
Ja, det kan jag verkligen bekräfta först, det du säger om värmen och gemenskapen. Och även om man nu inte liksom är infödd i detta, eller om man nu är som jag, den verkligen avvikande i sammanhanget. Så det var ju länge sedan jag fick så mycket kramar av folk jag inte känner. Och bemött med värme och respekt hela tiden. Jag fick ju ta en riktig kamp när jag dukade av frukosten i morse för att få städa av min bricka själv, så som man är van att göra i Sverige. Men det var ju verkligen ett uttryck för att de ville betjäna och ta om hand också. Mm. Så nej, det har varit väldigt påtagligt. Men vad sa du mer då i kring sånt du skulle vilja se mer av? Är du inne på, skulle det må bra av lite mer av planering och struktur?
Jag tror att vi skulle må bra utav att ha strukturer. Men samtidigt, alltså strukturer som kanske inte ramar in oss så att vi blir fyrkantiga. Utan att ha en planering, kanske inte följs till 99%, men åtminstone till 60%. Utan att förlora alltså spontaniteten, alltså den här gåvan att improvisera, att kunna anpassa sig till, till nuläget så som det är nu, utan att bli sur eller ledsen över det. Alltså lite mer av det skulle jag önska, men det fungerar ändå. Alltså, vi och du och jag har sett att vi har inte sett någon planering under de här dagarna, men nu när det är slut så var det så här, men det fungerade bra ändå.
Ja.
Så att, och det, när jag kom tillbaka från Sverige för 10 år sedan, så hade jag lite svårt med det, att det inte fungerar som jag har planerat.
Ja.
Men nu jag har bott 10 år här, nu är jag van vid det. Och det går bra, det fungerar. Ja. Men lite mer.
Men kanske mer också då, strukturerna skulle hjälpa till och planeringsmässigt, för att inte bara i den separata gudstjänsten eller konferensen, utan mer det här på sikt också. Vart rör vi oss som kyrka, och för att få jobba igenom, ta strategiska steg och så. Eller?
Ja, som läget är nu i den här kyrkan är ju så att vi har inte någon framåtsplanering, typ 10-årsplanering. Vi har haft det tidigare, men inte just nu. Och det skulle vi behöva göra. Alltså, vad vill vi att vår kyrka, eller vilken väg ska vi ta som kyrka? Vart vill vi komma med vår kyrka? Kanske göra en 10-årsplanering.
Ja.
Att ha målsättningar när det gäller aktiviteter, men också när det gäller medlemskapet. Nu är vi typ 16 000 medlemmar i förbundskyrkan här. Kan vi tänka oss om 10 år att vara dubbelt så många?
Ja.
Eller åtminstone 20 000. Alltså, ja. Sådana målsättningar har vi inte just nu. Och det skulle jag önska att vi hade.
Just det. Både målsättningen om att bli fler och strategier då, och tänk, hur gör vi för att komma dit?
Ja, precis. Ja. Ja.
Det där är Sverige bättre på kanske då?
Mycket bättre, ja.
Ja.
Visst.
Men å andra sidan har vi ju inte sett en starkt växande kyrka i Sverige. Men vi är bra på strategierna, men inte så bra på att genomföra dem.
Men det är därför jag säger att kunna behålla balansen mellan strategier eller planeringar, men också glödet, glädjen, gemenskapen. Alltså hur kan vi utvecklas på det viset och växa?
Ja.
Vi pratade lite om det här under lunchen, tror jag det var, idag, om att kunna vara öppen och uttrycka sin tacksamhet, sin glädje på det viset som folk gör här. Och det skulle vi behöva lite i Sverige också. Alltså, vi är duktiga på att planera, men vi är inramade i vår planering så att vi kan inte hamna utanför det.
Ja, just det.
Och det kanske blir mer som ett fängelse istället för att vara till hjälp.
Ja.
Och man skulle behöva ha sådana strukturer men som tillåter oss att vara de vi är. Niklas Pienso frågade om alltså hur man uttrycker känslor i kyrkan i Sverige. Han frågade mig som ekvatorian, eftersom jag har bott här i 20 år. Hur gör svenskarna för att uttrycka sina känslor? Och det hade ju lite svårt att svara på. Jag var pastor där i Sverige. Och då säger jag tror att uttryckssättet som svenskarna har det är att tända ett ljus. Men det är inte så att vi hoppar och att vi klappar i händerna, att vi skrattar. Och att vi, alltså vi visar inte känslorna på det viset. Och det kanske skulle vi behöva för att kunna växa mer.
Just det. Det är fint tycker jag att höra hur du med självklarhet pratar om vi med kyrkan i Ecuador och vi med kyrkan i Sverige.
Ja, men jag känner så, för jag, konstigt nog så är jag här i Ecuador i 10 år, men jag har inte gått med som medlem i någon församling här i Ecuador, eftersom mitt jobb är ju att vara i många församlingar.
Ja, just det.
Så jag sitter inte fast i en församling som medlem, aktiv medlem, men jag är kvar som medlem i kyrkan i Sverige.
Ja, i vilken lokal?
Ekenässjöns missionsförsamling, jag är medlem, så jag får veckobreven, jag läser och jag vet hur det går för kyrkan där.
Ja, just det. Ja, men då identifierar du ju väldigt påtagligt med båda kyrkorna, både Paktokyrkan och Ekumeniska kyrkan.
Ja, just det. Ja,
ja.
Mm.
Ja. Och hur har du hopp om kyrkan i Sverige då? När du följer den på distans så här, är det...
Jag tror att det finns alltid hopp, inte bara för kyrkan i Sverige utan för kyrkan här i Ecuador och där Guds ord predikas finns det. Det finns ju alltid hopp, det tror jag. Min erfarenhet av evangeliet är ju så att den kommer just i rätt tid då det finns behov. Här i landet, som du ser, finns det många behov, ekonomiska behov, hälsovårdsbehov. Alltså det finns på många sätt olika behov. Och jag tror att evangeliet ger ju ett bra svar. Sen kan man tycka att men i Sverige har vi inte sådana behov. Vi har inte fattigdom, vi har inte sjukvårdsproblem, vi har försäkringar, vi har allt det där. Men jag tror att fattigdomen i Sverige är mer andlig. Mm. Och det måste evangeliet kunna svara på. Alltså den andliga misären och den andliga fattigdomen som man lever, inte bara i Sverige utan i hela Europa.
Ah.
Och det skulle evangeliet kunna ge mer tydliga svar. Hur kommer vi från den fattigdomen?
Och hur tar sig kyrkan i Sverige an den utmaningen då, tror du?
Hur det tas?
Ja, hur skulle man arbeta och vara för att bli bättre på att möta den här andliga fattigdomen?
Jag tror att kyrkan skulle kunna hjälpa människor att återupptäcka att man är människor. Alltså att vi är människor som har känslor, som har behov. Kyrkan kanske skulle kunna hjälpa till att människorna blir mer öppna. Att de kan känna att kyrkan är rätt plats där jag kan vara den jag är. Och där kan jag berätta vilka behov jag har. Jag tror att i hela Europa och även här i Ecuador har börjat med det. Alltså att vi börjar individualisera allt runt omkring oss. Och våra känslor, mina känslor är mina känslor och det är ingen annans känslor. Vi kanske kunde öppna oss lite mer att berätta, alltså mina känslor är såna. Hur är dina känslor? Och kanske mötas någonstans av lite hjälp.
Ja, ja, spännande. Vad tror du har du någon aning om vad du tar vägen i framtiden då? Är du kvar i Ecuador?
Än så länge är jag kvar här i Ecuador, men jag längtar efter att komma till Sverige också. Jag har ju mina barn där och har många goda vänner. Alltså jag har bara goda erfarenheter av Sverige. Och stor tacksamhet till alla människor som jag mött i Sverige. Sverige har lärt mig väldigt mycket som jag får nytta av här i Ecuador i min tjänst. Ja. Men jag saknar också Sverige och kyrkan där och människorna där. Det gör jag också. Så att, det är bara Gud som vet. Men än så länge trivs jag bra här i mitt hemland.
Och om inte annat så skulle du kunna komma tillbaka till Sverige. Dels för barnen förstås. Dels för att liksom ta del av församlingslivet igen. Men också för att kolla in en sport, va, som du aldrig kan se i Ecuador.
Ja, hockey. Ja, det är HVHT i mitt lag.
Ja, det var nästan en chock här när man kom ut när vi åkte ut mot Amazonas och du hade på dig en HV71 hoodie.
Jajamensan.
Ja, det var ett kulturmöte.
Jo, men utöver barnen och människorna, alltså, min längtan är ju att känna Gud, såklart. Min längtan är att kunna hjälpa till att förändra världen. Och jag tror att kyrkan, både i Sverige och här i Ecuador, har den stora möjligheten att hjälpa människor och hjälpa varandra så att vår värld förändras. Mm. Jag tror att ju mer komplicerat det är, som här i Ecuador, vi pratar om stor våld och fattigdom och allt hemskt. Men då tror jag att kyrkan har en mycket större roll i sådana sammanhang. Och jag pratar om andlig fattigdom i Sverige. Och självklart, då har kyrkan stor möjlighet att jobba med det. Alltså det finns gott om arbetsfält.
Ja.
Och det tror jag att jag som pastor skulle kunna utföra det också. Både här och i Sverige.
Ja, just det. Så det är väldigt påtagliga arbetsfält för kyrkan. Men de ser väldigt olika ut i de olika länderna.
Ja, de ser olika ut. Och man måste ha olika strategier i så fall. Men målet och syftet är ju detsamma.
Ja.
Vi måste förändra människans liv så att vår värld förändras.
Blir din passion större och större för kyrkan?
Den har alltid varit stark och den har inte dött ut, utan den fortsätter. Så tror jag att det finns alltid utmaningar för kyrkorna i världen. Alltså, ju mer sekulariserad vår värld är, ju mer komplicerad vår värld är, desto mer har vi att göra som ledare, som pastorer och som kyrka.
En fråga jag funderar på kring Ecuador och Sverige, det är, skulle du beskriva Sverige som mycket mer sekulariserat än Ecuador?
Just nu, om man räknar i tid, så tror jag att Sverige är ju typ 20 år framåt. Alltså, men vi följer efter. Alltså.
Ja.
Och med tekniken idag, med internet och allt det där, så tror jag att det kommer fortare nu i Ecuador. Så att, alltså, klyftan har minskat och nu är ju kanske 10-8 år bakåt bara.
Ja, just det.
Det kommer bli mer sekulariserat här också.
Ja. I vilken utsträckning är det? För man hör ju folk hela tiden prata om, alltså även om vi är utanför kyrkorna, så hör man ju folk prata om Gud. Och det sitter ju lite om skyltar och bitar lite överallt längs vägarna och så vidare. I vilken mån är det så att det där bara blir ett sätt man pratar och att det faktiskt inte liksom är så mycket från hjärtat? Alltså en sekularisering, men det hörs inte riktigt. Förstår du vad jag menar då?
Inte här, nej. Nej, men jag tror att det kanske är för att oavsett om man är evangelisk kristen i en församling här eller om man är katolik, ändå finns det här i Latinamerika, inte bara i Ecuador utan i hela Latinamerika, är lite mer beroende av något större från himlen, alltså Gud. Och uttrycket här i hela Latinamerika, det är ju om Gud vill, om Gud tillåter det, för att man räknar med Gud i allt. Även om man inte är troende i en evangelisk kyrka, så räknar man med något gudomligt, alltså att Gud finns, att Gud existerar. Självklart finns det ateister här också, då, men jag tror att till 96% alla tror på Gud.
Ja.
Hur man än gör så tror man på Gud.
Just det. Och då blir utmaningen för paktokyrkan, förbundskyrkan här, också att försöka, tänker jag, gissa jag, prata med de människorna som har den här tron på Gud och säga också att låt inte Gud bara vara någon som finns någonstans längre från, utan ta kontakt, alltså börja följa denne Gud, eller?
Ja, just precis. Alltså, så att Gud inte blir bara något subjektivt, utan något som finns på riktigt. Åtminstone min kyrka är väldigt präglad av befrielseteologin. Då, och det handlade mycket om att självklart Gud finns uppe i himlen. Alla salmer handlar om det, att Gud är uppe i himlen. Men Gud finns också här mitt ibland oss. Och det visar sig genom gemenskapen. Genom att vi sjunger tillsammans i glädje. Vi upplever att Gud är mitt ibland oss. Gud är här. Alltså, det är det som vi vill att människorna ska få känna också. Då, att Gud inte bara är en person, ett namn någonstans som man ska ha respekt för. Utan Gud är ju en person som finns mitt ibland oss. Som hjälper oss, som följer allt i våra liv och som vi kan komma till när vi behöver det. Det pratar vi väldigt mycket om i våra predikningar. Att försöka få Gud landa i verkligheten hos oss också.
Just det. Så framtidens kyrka, den skulle vara, ha kvar den här gemenskapen och glädjen över att mötas som djupast sett utgår ifrån att Gud är mitt ibland oss, tillsammans med oss. Men kanske också en kyrka som blir lite mer strategiskt planerande så att den faktiskt når en större del av världen. Så om vi tänker från Ecuador, är det din drömbild?
Ja, det är min dröm. En kyrka som lever, som kanske kommer tillbaka till början då när Den första kyrkan då i apostlagärningarna, det var gemenskapen som var den stora grejen. Det står i Bibeln då att de delade bröd med varandra varje dag, de var i kyrkan varje dag och sen träffades de i hemmen och fortsatte gemenskapen. Det var ingen i kyrkan eller i församlingen som hade något behov, för alla hade att dela med sig. Det för mig är ju en drömkyrka.
Ja. Och i Sverige så är utmaningen att fortsätta vara strategiskt planerande, men också våga hitta och se den andliga fattigdomen och försöka söka vägarna för att mätta den.
Och förlora inte fikat i Sverige. Alltså.
Nej.
Fikat efteråt. Det är gemenskapen.
Ja, precis. Ja, vi har ju, det där är ju, Sverige är ju världsledande på kyrkfika, sägs det.
Ja, just det, kyrka för jag.
Ja, precis. Det kanske är något vi måste slå vakt om då, om vi tänker utifrån gemenskapen.
Ja,
på riktigt.
Precis, ja.
Ja. Jättespännande, David. Tack för att du tog dig tid och var med och drömde och längtade efter framtidens kyrka.
Tack så mycket.